Ja, så läser man i tidningen den 23 maj 1967. Genom att besätta mynningen vid Tiransundet som leder in i Akabaviken så höjde Nasser sjöfarten till den livsviktiga israelitiska hamnstaden Eilat. Stäng ni Akabaviken betyder krig, säger Israel. På eftermiddagen varnade USA Nasser. Akabaviken är internationellt vatten. Sjöfarten får under inga omständigheter blockeras. Några timmar senare besökte Sovjets ambassadör i Kairo den egyptiska presidenten. Han hade med största säkerhet ett liknande budskap. På kvällen deklarerade Nasser: vi har stängt Akabaviken för israelitiska fartyg. Samtidigt meddelade han att fartyg som ämnar passera Suezkanalen måste anmäla detta 72 timmar före ankomsten, samt också deklarera antalet passagerare, lastens art, samt garantera att ingenting är avsett för eller kommer från Israel. Därmed stryper Nasser effektivt, kanske lite sakta, Israel. Akabaviken är nämligen Israels enda andningshål mot Röda havet och Indiska oceanen sedan Nasser stängde Suezkanalen 1956. Nu håller historien på att upprepa sig. Samma varningar och omedelbar vedergällning från israelitisk sida, samma svar från egyptiskt. Varsågod och sätt igång om ni törs. Nu är den stora frågan: vad händer? Detta sägs alltså den 23 maj 1967. Samma dag så kommer FNs generalsekreterare U Thant till Kairo med uppdrag om möjligt att rädda fred i Mellanöstern. Det skulle visa sig att han misslyckades. För när man knäppte på radioapparaten idag den 5 juni 1967 så lät det så här.
Jerusalem idag på morgonen. Det är flyglarmet över den israeliska delen av Jerusalem. Kriget i Mellanöstern är alltså ett faktum. Vi ägnar hela Ekot åt kriget mellan Israel och arabstaterna, åt säkerhetsrådets behandling av frågan, åt reaktionerna i Washington, Moskva, London, Paris, åt den svenska regeringens extra sammanträde och sänder en intervju med statsminister Erlander som förklarar att den svenska regeringen hoppas på Förenta Nationernas säkerhetsråd som och anser att den svenska oljeförsörjningen är tryggad och som också meddelar att någon skärpning av den svenska försvarsberedskapen inte övervägs. Men nu först TT.
Från både Israel och Egypten samt dess allierade rapporteras idag våldsamma strider till lands och i luften efter de fientligheter som inleddes tidigt i morse. Samtidigt som markstyrkor stödda av pansar invecklades i strid i ökenområdet vid gränsen mellan Egypten och Israel anföll det israeliska flygvapnet egyptiska flygbaser medan tre av Egyptens allierade, Syrien, Jordanien och Irak, bombade mål i Israel. Syriska plan anföll enligt Damaskusradion Haifa och satte det israeliska oljeraffinaderiet där i brand. Egypten och Syrien uppgav att de hade skjutit ner över 100 israeliska plan. 70 plan skulle ha skjutits ner över Suezkanalen och 14 israeliska piloter togs enligt uppgift till fånga. På israelisk sida uppgav man att Förenade Arabrepubliken hade förlorat över 100 plan under attackerna mot de egyptiska flygbaserna. Markstriderna spred sig efterhand, först till Jerusalem där chefen för FNs övervakningskommission, den norske generalen Ord Bull, försökte åstadkomma eld och pör mellan Israel och Jordanien och senare längs gränsen mellan de båda länderna. Också när det gäller markstriderna föreligger emellertid motstridiga uppgifter från båda parter. På israelisk håll uppger man att israeliska förband är på framryckning längs hela den södra fronten efter att ha hejdat en egyptisk framstöt och det egyptiska motståndet sägs ha brutits på flera punkter. Den egyptiska militärledningen gör däremot gällande att Förenade Arabrepublikens trupper håller sina ställningar under strid med fientliga förband. Flera andra arabstater har slutit upp vid sidan av Egypten, Jordanien och Syrien. Saudiarabiens armé håller på att förflyttas till Jordanien och Algeriet och Marocko har också givit order om att styrkor från dessa länder ska sättas in i striderna. Officiella krigsförklaringar mot Israel har hittills utfärdats av Algeriet, Jordanien, Irak, Kuwait, Sudan och Jemen. Kairo-radion uppger att undantagstillstånd har införts i hela Egypten. Tre indiska FN-soldater i Gazaområdet har dödats vid israeliska flyganfall och ett okänt antal indiska FN-soldater har sårats, meddelade generalsekreterare Tant när säkerhetsrådet på eftermiddagen inledde sitt extra sammanträde om krisen i Mellersta Östern. Den indiska FN-styrkan hade fått order om att omedelbart dra sig tillbaka, tillade Tant. Han omtalade också att FNs högkvarter har förlorat all kontakt med FNs stilleståndskommission i Israels huvudstad Jerusalem. Kommissionens högkvarter har enligt Tant ockuperats av jordanska trupper. Och Tant vädjade till kung Hussein av Jordanien att se till att dessa trupper omedelbart dras tillbaka. Säkerhetsrådets sammanträde som hade utlysts med anledning av informationer från både Israel och Egypten om att fientligheter hade utbrutit ajournerades efter omkring en timme för att delegaterna skulle få tillfälle att privat konsultera varandra om hur problemet med Mellersta Östern lämpligen bör angripas. Rådets ordförande, Hans Tabor, Danmark, omtalade att båda sidor hade anklagat motparten för att ha börjat striderna. Israels premiärminister Levi Eshkol sa idag i ett radiotal att Egypten har tvingat Israel till krig. Han sa att han hoppas att alla fredsälskande länder och folk inte ska stå passiva utan att de sträcker ut en hjälpande hand. Jag hoppas också att de ska hysa förståelse för Israels rätt att leva utan att ständigt vara hotade av aggression, sa Eshkol. Den israeliska utrikesministern, Evan, sa vid en presskonferens att Israel hade gått till aktion för att slå tillbaka egyptisk aggression. Vi stöder oss på artikel 51 i FN-stadgan och aldrig har något land använt sina vapen för ett rättmätigare och mera legitimt syfte, sa Evan. Han omtalade också att Förenta staterna, Storbritannien och Sovjetunionen på förmiddagen hade informerats om Israels ställningstagande. Även sa vidare att han ska resa till New York för att delta i säkerhetsrådets möte. De oljeproducerande arabstaterna har beslutat att stoppa all oljetillförsel till varje land som angriper eller deltar i ett angrepp på något arablands territorium eller territorialvatten, meddelas det idag i Bagdad. Och just nu meddelas det att irakiska flygplan på eftermiddagen har angripit Tel Aviv. Det uppgavs i Amman-radion. Förenta staterna förklarade idag att landet ska göra allt som står i dess makt för att få slut på striderna mellan Israel och Egypten och uppmanade samtidigt alla parter att stödja säkerhetsrådets ansträngningar att åstadkomma omedelbart eldupphör. Premiärminister Wilson har idag utväxlat budskap med en rad politiska ledare i andra länder och utrikesminister Brown hade överläggningar med de amerikanska, franska och ryska ambassadörerna. I parlamentet sa utrikesminister Brown att Storbritannien inte tar parti för någon deras sidan i Mellersta Östern-konflikten. De brittiska styrkorna i Mellersta Östern har fått instruktioner att undvika att bli inblandade i fientligheter, sa Brown. President de Gaulle har inställt sitt planerade statsbesök i Polen. President Tito fördömde vad han kallade den israeliska aggressionen och lovade arabländerna sitt fulla stöd. Den svenska Gazabataljonen fick på eftermiddagen order om att omgruppera från Hill 88 till lägret Tre Kronor, omtalar försvarsstaben. Hill 88, där bataljonen har varit samlad, ligger bara drygt en kilometer från demarkationslinjen mellan Gazaremsan och Israel och omkring en kilometer öster om staden Gaza. Tre Kronor ligger däremot bara några hundra meter från Medelhavets strand i nordvästra delen av Gaza. Om en evakuering över stranden skulle bli aktuell är förutsättningarna genom denna omgruppering avsevärt bättre än tidigare. Det första förbandet ur bataljonen, 143 man, lämnade tidigt i morse Gaza med tåg för att resa till Port Said. Underhandlingar pågår för att påskynda hemtransporten av hela den svenska FN-bataljonen. Den svenska regeringen sammanträdde på eftermiddagen med anledning av kriget i Mellersta Östern. I ett uttalande heter det att vi måste lita till att FNs säkerhetsråd omedelbart vidtar åtgärder för att försöka få slut på striderna. Ett snabbt och effektivt inskridande från FNs sida är av vital betydelse, också med hänsyn till riskerna för en utbredning av konflikten, heter det bland annat i regeringsdeklarationen. Utrikesminister Torsten Nilsson dementerar uppgifter om att Sverige skulle ha varit ett av de länder som begärt att FN-styrkan i Gaza omedelbart skulle dras tillbaka. Uppgifterna tog det vara en misstolkning av en passus i generalsekreterare Tants rapport där han omtalar att två av länderna som hade FN-trupper i området avsåg att genast dra tillbaka sina kontingenter sedan framställningen hade mottagits från Förenade Arabrepubliken. Dessa två länder var Indien och Jugoslavien, säger utrikesminister Nilsson. Slut från TT.
Alltså inte att hejda kriget i Mellanöstern. Inför det ömkliga skådespelet av den evakuerande FN-styrkan drabbar nu araber och judar samman. Flyglarmen ljuder över både israeliska och egyptiska städer. Väldiga arméer rullar genom ökensanden och uppe i Galileens berg på sluttningarna mot Genesarets sjö, liksom över muren mellan det gamla jordanska Jerusalem och det israeliska, knattrar kulspruteelden. Läget just nu är ovisst. Vi vet ingenting om vilken sida som inledde kriget. Ingenting om var de stridande arméerna står just nu och om någon har övertagit. Redan från början av krisen tycktes kriget oundvikligt. Under de två och en halv veckor som har gått började man hoppas att FNs och stormakternas inflytande skulle kunna göra sig gällande. Att de skulle kunna kyla ner temperaturen. Men stormakterna kunde det inte. Sovjetunionen troddes vilja hålla Egypten tillbaka, men ville eller kunde inte. USA skulle svara för moderation på Israel, men kunde inte. Vietnamkriget är en för stor belastning på Förenta staterna för att dess regering ska kunna uppträda med fria händer. Och Förenta nationerna, det mest maktlösa av alla instrumenten i denna kris, kunde absolut ingenting göra. Vem började i morse? Vi känner som sagt inte svaret, vi kan bara ha hypoteser. Israel kan ha börjat för att man bedömde att det inte skulle finnas några som helst utsikter till diplomatisk lösning på krisen. Då var det enligt israelisk uppfattning det bästa att slå till för att man skulle komma i ett bättre militärt läge. Egypten kan ha slagit till för att man i Kairo bedömde det som troligt att man nu skulle kunna ge Israel dödsstöten och avskaffa problemet till Israel. Vad kriget nu gäller är Israels existens. Ja, detta är en inspelning gjord i Jerusalems judiska del idag på förmiddagen. Det är kulsprutor och granatkastare som står på den jordanska sidan som öppnar eld mot den judiska sidan. Men kriget var ett faktum redan tidigare idag på morgonen. Lennart Svahn sammanfattar händelseutvecklingen.
Flyglarmet i Tel Aviv 7:05 i morse blev signalen till totalt krig mellan Israel och Egypten. 35 minuter tidigare hävdade Kairo-radion att israelerna inlett ett flyganfall, vilket Israel förnekat, men som enligt egyptierna resulterat i 23 nedskjutna fiendeplan. Det flitiga bildspråket de senaste dagarna om stubinen och krutdurken var ju ingen dramatisk klyscha. Krigshandlingarna har utvecklats explosionsartat. Redan under förmiddagen rasade strider i full skala och Israel befann sig utan föregående krigsförklaring i strid med Egypten längs västra gränsen med Syrien som inledde flygräder mot städer och byar i Israel och med Jordanien. Markstriderna spred sig som en löpeld med början i Jerusalem och senare längs gränsen mellan Jordanien och Israel. Trupper, artilleri, flyg och pansar rapporteras nu helt engagerade i striderna. Israels omedelbara taktik har inte oväntat varit att blixtanfalla flygbaser på fiendeterritorium för att i möjligaste mån försöka att sätta motståndarnas flyg ur funktion. En chockaktion som man ännu inte känner till verkningarna av. De stridandes rapporter om förluster och vinster är ännu så pass motsägande och varierande att ingen med säkerhet, som vi också har hört i telegrammen här, ännu kan säga vem som egentligen meddelar sanningen om styrkebalansen efter några timmars krig. Båda sidor har förklarat att man haft stora framgångar i luftstriderna. Vad som händer på marken är om möjligt ännu oklarare i dagens förvirrade rapportskörd. Radion i Amman har sagt att irakiska plan satts in i luftkriget mot Israel och att, som det hette där, de flesta av dem dock befann sig i luften när israelerna inledde sin 2 timmars kampanj mot Ammanbasen. Häftiga markstrider med stort upplagda anfall från båda sidor rasar alltså i Negevöknen, men inga rapporter föreligger om ökenstriderna. Inte heller stridsområdets exakta läge eller de inblandade styrkornas storlek är kända. En utsändning från Israel på jiddisch hävdade för en stund sedan att israeliska trupper har slagit tillbaka i Negev, dock. Uppgiften om att jordanska trupper har intagit FN-byggnaden i Jerusalem, som ju till hälften är jordanskt, till hälften israeliskt, tycks inte stämma. I varje fall säger Israel att man nu slagit tillbaka de jordanska attackerna mot den israeliska delen. I utsändningen på jiddisch säger man vidare: syriska styrkor har bombarderat flera av våra kibbutzar, vissa stränder, syriska plan har skjutit ner och attackerat i israeliska bostadsområden. I städerna uppger man dock att arbetet fortgår normalt. Trafiken i Kairo flöt ryckvis på eftermiddagen, uppges det. Väldiga folkmassor drog fram längs gatorna efter den senaste flygräden och man vrålade Nasser, Nasser. De skingrades emellertid senare. Kairoradions utsändningar har präglats av militära tillkännagivanden hela dagen och av marschmusik. En talesman uppmanade den arabiska arbetarfederationen att spränga imperialistiska anläggningar över hela Mellanöstern, och han syftade väl uppenbarligen på västländernas omfattande oljeanläggningar. Premiärminister Levi Eshkol förklarade i ett radio- och tv-tal till nationen att hela Israel förvandlats till ett slagfält. Vi ska försvara vårt land bakom varje kulle och mur, förklarade Eshkol. Israel har i det längsta hoppats på fred. Våra militära styrkor har nu beordrats att försvara landet för att bevara freden. Utrikesminister Evan har hållit en presskonferens i Tel Aviv. En större oförrätt än idag har aldrig begåtts, sa han. Vårt land står i centrum för denna oförrätt från de arabiska länderna. Evan förklarade vidare: vi hoppades på säkerhetsrådet och vi har bekantgjort för dem det angrepp som har riktats mot oss. Men FN har inte gjort någonting för att lätta spänningen.
Lennart Svahn citerade nyss den judiska radion. Alvar Jansson har lyssnat på Bagdad-radion.
Ja, det kanske mest anmärkningsvärda i de arabiska sändningarna första krigsdagen är att man nästan helt har undvikit att tala om den egna flygaktiviteten mot Israel. Däremot har man nogsamt rapporterat i första hand från Kairo om alla israeliska räder mot militära mål, flygfält och industricentra, bland annat i närheten av den egyptiska huvudstaden och i Suezområdet. Av de arabiska nyhetssändningarna att döma har det israeliska flygvapnet fått vidkännas mycket svåra förluster under dagens operationer. Mer än 130 plan, närmare 132, uppges har skjutits ned eller på annat sätt försatts ur spel, och många piloter har tillfångatagits. Kairoradion har nämnt det egna flygets aktivitet enbart i samband med rapporter om en aktion av ett pansarförband i Sinai. Däremot har den vid flera tillfällen uppgett att strategiska mål i Israel har bombats av plan från Jordanien, Syrien, Irak och Saudiarabien. I Bagdad-radion uppgavs för några minuter sedan att Sovjet upprepat sitt löfte att intervenera på arabisk sida om USA stöder Israel militärt. Bagdad-radion uppger också att Turkiet idag förklarat att landets NATO-baser inte får användas för operationer riktade mot arabstaterna.
Ja, huvudkrigsskådeplatsen är alltså tills vidare gränsen mellan Gazaremsan och Israel och gränsen mellan Sinai och Negevöknarna. Vi har inte fått några direkta rapporter idag från vare sig Kairo eller Tel Aviv, men en finlandssvensk röst ifrån Jerusalem har nått oss. Och det är Semi Kaham som skildrar stämningen i Jerusalem idag på förmiddagen.
Jordanierna öppnade maskingevärs och granatkastareld längs hela gränsen i Jerusalemområdet. Huvudmål för elden är hittills kibbutzen Ramat Rachel i stadens utkanter samt Skopusberget, som efter vapenpistolsavtalet 1948 blev på den jordanska sidan av Jerusalem som en liten men ytterst strategisk israelisk enklav. Tills vidare håller en liten israelisk vaktstyrka stånd på Skopusberget gentemot en mördande jordansk eld. Klockan 9.30 meddelade Radio Damaskus att Syrien säljer sig till de arabiska styrkorna. Här i Jerusalem blev gatorna tomma av folk när beskjutningarna började klockan 11.30. Vid ettiden sågs israeliska pansarvagnar på Jerusalems huvudgata avancerande i riktning mot jordanska gränsen. Beskjutningarna pågår med jämna intervaller. Hittills rapporteras att ett tiotal civilpersoner sårats i Jerusalem. Men stämningen är tills vidare lugn och befolkningen litar på soldaterna. I morse, då de första rapporterna om att kriget brutit ut spred sig med etens vågor, reagerade människorna med spänt men lugnt allvar. Men samtidigt kunde man iaktta tecken till lättnad att de långa, tre långa veckorna av väntan och ovisshet var till ända. I detta ögonblick nådde oss en hittills obekräftad uppgift att den egyptiska staden Khan Yunis i Gazaremsan har intagits av israeliska trupper, vilket innebär att israelerna avskurit Gazaremsan.
Ja, och den uppgiften är alltså inte bekräftad. Men runt om i världen försöker man nu att hitta nya lösningar på krisen. Säkerhetsrådet har haft extra sammanträde idag på eftermiddagen där båda parter, både Egypten och Israel, beskyller varandra för aggression. O. Karlström.
I FNs säkerhetsråd har man just nu paus för konsultationer mellan rådsmedlemmarna. USA har tillsammans med den danske presidenten tagit initiativet till, en resolution som skulle mana till omedelbar vapenvila i Mellanöstern. Indien med stöd av Sovjet kräver en annan formulering. Man vill ha en resolution om en återgång till positionerna från den 4 juni, det vill säga innan striderna bröt ut, och ett fördömande av Israel. Mötet inleddes med att generalsekreterare Tant gav en rapport om vad som enligt de uppgifter han fått verkligen hände i morse då striderna bröt ut. Tant redogjorde för en rapport som han fått från general Ricci, chef för FN-styrkan i Gaza.
General Ricci, commander of UNEF, reported that 8 hours local time today, two Israel aircraft violated UAE airspace over Gaza town. One of these aircraft was shot down by anti-aircraft fire and fell into the sea. The pilot bailed out and was picked up by a motor launch. UAE authorities in Gaza informed General Ricci of a large-scale Israel air raid throughout the UAE, including
Han sa att general Ricci rapporterat att två israeliska jaktplan flugit in över Gaza klockan 8 i morse lokal tid. Ett plan sköts ned. Samtidigt flög två andra israeliska plan in över El Arish och ytterligare ett plan sköts ned. Man har också rapporter om kraftig skottlossning över gränsen. Även den började klockan 8 lokal tid. När generalsekreteraren avlämnat sin rapport inbjöd den danska ambassadören Hans Tabor, som är ordförande i säkerhetsrådet, Israel och Förenade Arabrepubliken att ta plats vid rådsbordet. Tabor hade då redogjort för hur han klockan 3:10 i morse New York tid informerats av Israel att Förenade Arabrepublikens truppstyrkor börjat röra sig mot gränsen och att Israel slagit tillbaka i självförsvar. Klockan 3:30 informerade Förenade Arabrepubliken ambassadör Tabor att Israel angripit landet. Det var också vad de båda stridande parternas representanter hävdade då de fick framföra sina synpunkter inför rådet. Båda säger att de handlat i självförsvar och båda säger att den andra parten angripit först. Det finns en liten skillnad i hur man uttrycker sig. Israel säger att Förenade Arabrepublikens trupper börjat röra sig mot Israel och att man då slagit tillbaka. Medan Förenade Arabrepubliken säger att man blivit angripen både i luften och till land. Nu väntar man här på att säkerhetsrådet åter ska kallas till förhandlingsrummet och att man då ska rösta om en resolution för att stoppa striderna i Mellanöstern. Bo Karlström, FN-högkvarteret i New York.
Och vi följer den fortsatta utvecklingen i säkerhetsrådet genom våra reportrar där, Bo Karlström och Arne Thorén. I den här konflikten så har arabstaterna, framförallt Egypten, mött många sympatier ifrån Sovjetunionen men också från den tredje världen. Israel däremot har naturligtvis fått många sympatiuttalanden men få aktiva stödåtgärder. Förenta staterna proklamerade idag sin neutralitet i kriget i Mellanöstern, uppger AP. En talesman för utrikesdepartementet förklarade att vår ställning är neutral i ord, tanke och gärning. Här är Washington.
Tystnaden som har präglat hela denna kris har haft i syfte att inte skada de diplomatiska överläggningar som har ägt rum i flera veckor. Men nu, när krisen har exploderat i krig, vet ingen vad man ska tänka och tycka. Bakom den tryckande tystnaden ligger en dov oro. En insikt att krisen är så allvarlig att den kan leda till en direkt konfrontation mellan USA och Sovjetunionen. Någonting som USA söker undvika. Några tror att Moskva också vill förebygga en direkt sammanstötning mellan supermakterna. Medan andra fruktar att Moskva, som så länge har försett arabvärlden med vapen, nu är beredd att låta utvecklingen gå till sin spets. i en förhoppning att kunna åstadkomma en dramatisk förändring av maktbalansen i världen. Stora militära framgångar för Israel kan enligt många mening bana väg för en diplomatisk uppgörelse, medan segrar för arabländerna kan leda till ett amerikanskt ingripande och därmed en konflikt som kanske för världen närmare ett hot om kärnvapenkrig än till och med Kubakrisen på hösten 1962. Men en sak tycks vara uppenbart. Bakom vallen av tystnad är de amerikanska ledarna eniga om att såvitt det är möjligt söka undvika ett unilateralt amerikanskt ingripande i Mellersta Östern. Björn Arlander, Washington.
Sovjetunionen har sedan länge anklagat Israel för att skapa den spända situationen i Mellanöstern. Och idag finns det i Moskva ingen tvekan om att Sovjet anser Israel vara den angripande parten.
Regeringstidningen i Sverige skriver ikväll att de planer som gjordes upp av premiärminister Wilson och president Johnson i Washington fått de israeliska extremisterna att tappa huvudet. I en engelskspråkig utsändning från Moskva-radion i eftermiddag heter det att Israel inte skulle kunna gå till anfall om de inte fått stöd utifrån. Och man påpekade att amerikanska sjätte flottan låg i larmberedskap i östra Medelhavet. Storbritannien och USA anklagas i Sverige för att vilja förvärra situationen i Mellanöstern. Det hotar enligt den ryska kommentatorn att bryta blockaden av Aqabaviken med våld och för det ändamålet vill skapa den internationella flottstyrkan. Som vanligt återges praktiskt taget bara den ena sidans åsikter i ryska nyhetsmedia idag. Även om de motstridiga rapporterna från stridsområdet fått Israelska i telegrambyrån TASS att referera på några rader israeliska uttalanden om stridernas gång förmedlade av västerländska nyhetsbyråer. I Moskva har den sovjetiska regeringen ännu inte reagerat offentligt. Och på den israeliska ambassaden här fruktar man inga demonstrationer sedan kinesiska studenter började lägga sig i bråken utanför amerikanska ambassaden för snart 2 år sedan. Hela den styrande ryska trojkan är åter i Kreml idag. Brezhnev och regeringschefen Kosygin efter en inspektionstur till flottstyrkorna i norra ishavet. President Barghani efter ett besök i grannlandet Afghanistan. Tidigare under krisen har den ryska regeringen deklarerat sitt odelade stöd för arabländerna och förklarat att ett angrepp mot dessa skulle möta opposition från Sovjetunionen. Dock inte i vilken form. Under årens lopp har Sovjet försett både Egypten och Syrien med moderna vapen för miljarder kronor. En sovjetisk flottstyrka har seglat ner genom Bosporen för att ta upp stationer i Medelhavet. Men Sovjets primära intresse i området är, enligt sakliga bedömare här i Moskva, inte att kriget flammar upp. Kåre Nyblom, Moskva.
Villrådighet präglar den diplomatiska stämningen i Paris. Och den neutrala hållning som Frankrike officiellt intar i krisen anses inte ha bestått provet. Knut Stålberg.
Frankrike står inför ett avgörande som kommer att få lov att ske mycket snabbt. Eftersom Frankrike officiellt kommer att få lov att ta ställning till frågan ifall Israel ska få eller inte få möjlighet att komplettera sin militära utrustning i Frankrike. Det är Frankrike som har levererat en betydande del av den tunga utrustningen för den israeliska armén. Och Israels flyg är praktiskt taget helt beroende av reservdelar och utrustning från Frankrike. Det är franskbyggda plan som utgör kärnan i det israeliska flygvapnet. Om de Gaulle skulle lägga embargo på vapenleveranserna och flygleveranserna till Israel så skulle han definitivt ha tagit ställning för arabvärlden. Och det är en ställning som man här i Frankrike skulle ha mycket svårt att förstå. Återstår frågan om fyrmaktsmötet mellan Amerika, Sovjet, England och Frankrike. Där hakar man sig fortfarande fast vid ett hopp, även om man inte riktigt tror på det. Man är också helt övertygad om att innan ett fyrmaktsmöte kommer att kunna äga rum så är det en aktion och en parallell aktion från USA och Sovjets sida som är nödvändig. Sovjet i Kairo och USA i Tel Aviv måste göra sitt inflytande gällande till det yttersta för att få fientligheterna att omedelbart upphöra. Men är Sovjet och Amerika redo att göra det ingripande? Här i Paris tvivlar man på det. Men man vet också att om konflikten tillåts att fortsätta så kommer den för det första att bli långvarig och för det andra knappast att kunna begränsas till de nu berörda parterna. Sovjet, menar man här i Paris, kan inte acceptera ett nederlag för arabstaterna utan att ingripa. Och USA för sin del kan inte åse hur Israel besegras och då också förmodligen likvideras. Tiden har följaktligen blivit utomordentligt knapp och det är den totala bristen på möjligheter att få en diplomatisk aktion snabbt genomförd som har skapat en tryckande oron här i Paris. Knut Stålberg, Paris.
Parisregeringen hoppas alltså på en fyrmaktsaktion. Den brittiska regeringen väntar och litar till Förenta Nationerna. Utrikesminister George Brown sa inför parlamentet i eftermiddag att de brittiska militärstyrkorna i Mellanöstern ska ligga still.
De Storbritannien tar inte parti i den väpnade konflikt som just utbrutit i Mellanöstern. Det var den viktigaste punkten i utrikesminister George Browns budskap till parlamentet idag. Med hänsyn till denna sin hållning har brittiska regeringen beordrat sina militära styrkor i Mellanöstern att hålla sig utanför striderna. Det brittiska handelsfartyg som ska passera genom Suezkanalen under de närmaste timmarna har fått order att vänta i 24 timmar. Mr. Brown yttrade bland annat: vad som nu erfordras är att nå en situation där en lösning av det problem som uppenbarligen finns kan utarbetas med förhandlingsmetoder och där rättvisa arrangemang kan träffas. Och